tala om den helige andes gåvor. Och vi har talat om behandlat första kor 12 och första kor 14. Vi fann att det var mycket som var oss något lite främmande. Vad ska man då göra när man finner att en hel del i sammanhanget har vi svårt att förstå? Då bör vi göra, då är regeln detta, att då ska man gå till övriga skriftställen. Apostelns undervisning i första kor 12 och 14, där hade vi stött på saker som var oss främmande. Alltså ett tal på främmande språk i församlingen. En viktig princip är då att låta skrift förklara skrift. Vi ska därför låta andra bibelställen kasta ljus över första kor 14. Andra bibelställen som talar om anden i församlingen, om andens gåvor. Vi ska då gå över till apostelgärningarna 2. Apostelgärningarna 2, som är Lukas berättelse om andens utgjutelse på pingstdagen. Och pingstberättelsen, apostelgärningarna 2, talar för det första om själva händelsen, verserna 1-13, om hur andens gåvor utgjuts på ett synligt sätt. Det som hände den dagen upprepades sedan inte under hela den följande tiden. Dån från himmelen, eldslågor, tungor såsom av eld, apostlarnas unika språkbehärskning, allt detta som då hände, då Guds väldiga gärningar betygas på ett för alla begripligt mål. Alla förstod apostlarnas språk. Genom en plötslig mångsidig språkbehärskning kunde apostlarna predika för de närvarande. De var ju samlade från det romerska världsrikets alla hörn. Men apostlarna predikade på deras egen dialekt, som det heter, dialektos, i verserna 6 och 8. Vi har ju ordet dialekt. Detta språkunder gjorde det möjligt för apostlarna att på den nytestamentliga församlingens första dag, när det nya förbundet beseglas, predika för folken och folkslagen. Pingstberättelsen återger vidare för det andra Petrus predikan på pingstdagen. I denna predikan ger Petrus själv förklaringen till det som nu sker på pingsten. Detta är utsagt genom profeten Joel, vers 16 och vers 17. Och det ska ske i de yttersta dagarna, att säger Herren, att jag ska utgjuta min ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera. Och detta har skett nu. Och i Herren Jesu namn förkunnas en hel och full frälsning, vers 21. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälsad. För det tredje innehåller detta kapitel. Pingstberättelsen ger oss också en uppgift om verkan av Petrus pingstpredikan. Lagens predikan verkade ånger. Evangeliets predikan och evangeliet i döpelsen, det utskiftade dopet, verkade den nya födelsens under. 3000 människor, med detta antal ökades församlingen. Och församlingen höll sedan, ser vi av vers 42, samman kring apostlarnas undervisning och församlingsgemenskapen, brödergemenskapen, kring brödsbrytelsen, nattvarden och bönerna. Allt detta som omtalas har skett på pingstdagen kan göra en kristen förlägen. Den lutherska kyrkan, den erbjuder och bjuder predikan och sakrament, liturgi och husandakt. Pingsten talar om tungor av eld om dån från himlen, om apostlars tal på många språk, om utomordentliga nådegåvor som föll på dem alla. Till detta kommer att en luthersk kristen får höra nya och främmande tankar förs fram, där det sägs att vi nu måste uppleva en ny pingst. Den synliga andeutgjutelse som då skedde, den måste ske också nu. Detta måste upprepas, att anden faller på oss också på ett synligt sätt. Det måste upprepas. Pentekosten, vänner av pingst, kräver pingstens utomordentliga manifestationer måste ske nu och här. Den yttre form och det yttre utseende, de synliga gåvorna, måste nu som på pingstdagen komma på samma utomordentliga sätt, och det måste falla över det troende. Det låter så bestickande, men det är falskt. I den norska tidningen Dagen ser jag just det här. Den är en artikel av Jan Gossner på Oase 82. Han talar om: men det är ju icke så enkelt att vara pinsevän idag, når onden själv faller på döde statskirkepräster. Det stämmer ju icke med schemat. Alltså, han menar att här det som skedde på pingstdagen, det sker också nu, och det sker på de döda statskyrkopastorerna. Ja, detta är falskt. Kristus har dött en gång för alla. Han uppstod ur graven på tredje dagen, och på den 40:e dagen uppsteg han till himlarna, varifrån han på pingstdagen utgöt sin ande över allt kött. Och detta i enlighet med Joels profetia. Lika lite som långfredag och påskdag skall upprepas, så att Kristus på nytt skulle dö och uppstå, så som hedniska vegetationsgudar gör, lika litet behöver pingstundret upprepas. Som skulle det vara kristnas uppgift att kalla fram anden, kalla fram något som har förkommit och kommit bort. Den helige andes närvaro är inte begränsad till den apostoliska tidens församlingar. Jesus sa om anden att den för alltid skall vara hos eder, Johannes 14:16. Och jag skall bedja fadern, och han skall giva eder en annan hjälpare. Frälsen i Jesu död och uppståndelse är en gåva. Andens utgjutelse på pingstdagen var en gåva från Gud, och den gåvan är inte borttagen. Jesus sa ju också själv före sin himmelsfärd, i Lukas evangeliet 24:46 läser vi: Jesus undervisade sina apostlar och sa: det är skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bot till syndernas förlåtelse i hans namn skall predikas bland alla folk, och först i Jerusalem. Ni apostlar kan vittna härom, och se, jag vill sända till er vad min fader har utlovat, men ni skall stanna här i staden till dess ni blir beklädda med kraft. Av Apostlagärningarna 1, vers 5 framgår att den uppståndne talar med sina lärjungar och säger att ni ska bli döpta i den helige ande, det vill säga ni ska få mottaga den helige andes synliga gåvor på pingstdagen. Johannes döparen hade tidigare förkunnat det kommande ande- och eldstopet. Han som kommer, den kommande Messias, han ska döpa eder i helig ande och eld, Lukas 3:16. Andedopet, eldstopet, som skulle ske med detta dop i ande och eld, döptes lärjungarna på pingstdagen när andens synliga gåvor utgöts över församlingen. Men innebär då detta som skedde på pingstdagen, att pingstdagens yttre manifestationer verkligen måste upprepas hos oss, så att vi själva måste gå in under kravet på att tala främmande språk? Vi måste vänta att anden ska falla över oss, också över oss på ett synligt sätt. Av evangelisternas och apostlarnas framställning framgår att de utomordentliga gåvor som utgöts på pingstdagen också därefter till en del fick yttre manifestationer. Vi finner ju i apostlagärningarna på några ställen detta uttryck, att anden, den heliga andes gåvor, föll på dem. Till exempel apostlagärningarna 11:15. Med detta uttryck är då tydligen inbegripet att den andemeddelelse som då skedde på ett synligt sätt, att andemeddelelsen var följd av yttre manifestationer av mera ovanligt slag. Men samtidigt ser vi i apostlagärningarna att det som skedde på pingstdagen var något unikt. Utflödet av andens synliga gåvor tycks endast ha varat en kort tid. Och här skulle jag vilja att vi slår upp apostlagärningarna 11:25. Det är ett viktigt ställe. 11:25. I apostlagärningarna 11 berättas om hur anden vid Petrus predikan i Antiochia föll på dem. Här har vi uttryckt att anden föll på dem, på de troende. Men där ges också ett tillägg, ett viktigt tillägg, alldeles så som det under den första tiden skedde med oss. Visst är det viktigt, alltså redan i apostlagärningarna 11:25 så befinner man sig i distans till pingstdagen. Pingstdagens synliga manifestationer, det upprepades inte. Men i samband med det första helnadopet och under Petrus predikan då upprepades detta, att anden föll på dem så som det skedde under den första tiden med oss. Då föll anden på dem som var i Antiochia. Och vi kan ju tänka oss, det troliga är väl ändå att vi får fatta detta, det unika talet, språkbehärskningen upprepades. Troligen får vi fatta det så som det skedde på pingstdagen i Jerusalem. I Antiochia gav Gud samma gåva som han gav åt oss apostlar på pingstdagen. Apostlagärningarna 11:17. Vid det första helnadopet då hände något som påminner om den första tiden då anden föll på dem som hörde. Vi kan också hänvisa till apostlagärningarna 4. Apostlarna Petrus och Johannes, de predikar i Jerusalem. Det heter i vers 31: när de hade slutat att bedja skakades platsen där de var församlade, och de blev alla uppfyllda av den helige ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Det är inte lång tid efter pingst som det här berättas om. Visst sker ännu synliga, oförklarliga manifestationer. Platsen skakas där apostlarna håller sin bön. Men apostlarnas predikan, om den sägs endast att den bars fram med frimodighet. Något språkunder skedde inte. Ett sådant var ju inte heller nödvändigt i Jerusalem som på pingstdagen. När på pingstdagen folk hade kommit till Jerusalem till högtiden från, från rikets alla hörn. Det tecken som apostlarna ber om, 4:29, är heller inte att pingstdagens synliga gåvor ska upprepas, utan att det ska med frimodighet predika Guds ord. Vi kan läsa 29. Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att de med frimodighet ska förkunna ditt ord. I det att du uträcker din hand till att bota de sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Vi ser alltså i apostelgärningarna hur apostlarnas predikan går ut, hur apostlarnas predikan uppfyller Jerusalem, och det predikar på galileiska, på arameiska, apostelgärningarna 5:28. För att alla i Jerusalem det ska få höra evangeliet på ett begripligt språk. Att Gud lät utomordentliga saker hända, detta ser vi att detta sker just vid Guds förbunds slutande. Vi kan också tänka på när Gud sluter förbund i Gamla testamentet. När Gud sluter förbundet med Mose, då läser vi 4:e Mosebok 11:25. Där heter det: då steg Herren ner i molnskyn och talade till Mose och tog av den ande som var över honom och lät komma över de 70 äldste. Då nu anden föll på dem började de profetera, vilket de sedan inte gjorde. Sedan inte mer. Vid själva förbundslutet så sker saker som sen inte sker. Vid övergången från ett förbund till ett annat, vid denna övergång sker vissa yttre tecken. Men att då söka uppliva övergångens yttre tecken, det är lika illa som att söka återuppliva gamla förbundets yttre stadgar. Ett nytt förbund, ett bättre förbund, är slutet i och genom Jesu fullbordade verk och genom löftenas fullbordan. När Jesus föddes i Betlehem blev han predikad av änglar, av den himmelska änglaskaran, som predikade fridens evangelium. Men den Guds son, Jesus Kristus, skulle inte i fortsättningen predikas av de osynliga, änglahärar, utan i församlingen träder församlingens ängel, församlingens budbärare, pastorn, kyrkoherden fram och predikar evangeliet och sin församlings vägnar. Låt oss alltså sammanfatta. Ett nytt förbund bebådas genom Joel. Genom denne sin profet lovar Gud: jag ska utgjuta min ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era gamla män ska ha drömmar, och era ynglingar ska se syner. Här i denna utgjutelse sker ett överlämnande av en mångfald gåvor, av nådegåvor. Men på samma gång lär vi att det i apostelgärningarna inte är ett konkurrensförhållande, något spänningsförhållande mellan apostolatet, predikoämbetet, och mellan de fria nådegåvorna i församlingen. Och därmed vill jag att vi skulle gå tillbaka till 1 Kor 14. Hur ofta har inte detta kapitel blivit missförstått? Man har sagt att det finns en spänning mellan den fria nådegåvan, mellan det karismatiska elementet och mellan apostolatet och predikoämbetet. I 1 Kor 14 har predikoämbetet och herdeämbetet blivit ställt åt sidan till förmån för de fria nådegåvorna i församlingen, menar man. Och i denna konflikt mellan kyrka och ämbete, mellan församling och pastor, så har i första kor församlingen tagit hem segern, säger man. Och man har i första kor 14 sökt stöd för en uppfattning av predikoämbetet som en rent mänsklig institution och därvid förbisett att förkunnelsen av evangeliet och sakramentsförvaltningen ingår i Guds nådeshushållning. En sådan tolkning av första kor återfinner vi också i modern exeges och framförallt i pietistisk tradition. Alltså, det blir en spänning mellan herden och läraren och mellan församlingen som är karismatisk. Men en sån spänning, den ska inte finnas, och det är felaktigt. Till Bibeln lär att församlingen har alla gåvor, och Bibeln lär att pastorn predikar å församlingens vägnar i Guds ställe. Alltså, församlingen är en gudomlig stiftelse, och herdeämbetet är en gudomlig stiftelse. Och det ska inte vara ett konkurrensförhållande, en spänningsförhållande mellan pastorn och församlingen. Det finns inte heller i första kor någon spänning mellan kyrka och ämbete, mellan församling och det offentliga predikoämbetet. Båda framställs som gudomliga ordningar. Vi har ju läst, vi kommer ihåg, första kor 1:21 om församlingen. Där säger aposteln: allt hör ju er till. Församlingen har ju nyckelmakten. Församlingen har fått uppdraget att förvalta nådens medel. Och vi har ju lära om det allmänna prästadömet som är så klart framställt. Och samtidigt som församlingen har nyckelmakten och äger allt, så lär aposteln så klart och tydligt i första kor 12:21: Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter. Det är Gud som har insatt pastorn i församlingen. På församlingens kallelse står han där, men församlingens kallelse är Guds kallelse. Och här, det här säger, säger han: för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Att i församlingen i Korint fanns en viss tendens att övervärdera det extraordinära, så att församlingslivet hotades av upplösning, det var tydligt. Men detta förhållande hindrar inte aposteln från att se såväl församlingen som ämbetet som insatt av Gud. Gud har i sin kyrka och sin församling insatt apostolatet. Åt apostolatet ges den högsta värdigheten, för apostlarna uppenbar ju den gudomliga sanningen. Apostlarna står inte som tjänare i en lokal församling endast, utan det är till, så som tjänare åt hela kyrkan, åt hela Guds kyrka. Men här står herdar och lärare och profeter som predikar i lokalförsamlingarna. Och dessa som predikar apostlarnas lära, deras ämbete är heligt, och deras ämbete är av Gud, läroämbetet. Det kan bara skapa förvirring att vi i första kor har så många namn på pastorn. Men detta förhållande har vi också i vår tid. Här har vi uttryck som hjälte, präst och vice pastor och kyrkoherde och biskop och superintendent, som Per Jonsson är i vår kyrka. Vi har ju så många, många titlar, men vi vet ju att ämbetet är ett enda. Och när vi i första kor 14 läser om profeter, evangelister, herdar och lärare, så är det helt enkelt, det är bara olika benämningar på ett och samma läroämbete. Man hade också nu olika namn för läraren. Men först träder aposteln fram, och vi kan se 14:36. Apostolatet är något unikt. 14:36, där står det. Eller är det från er i Korint som Guds ord har utgått? Eller har det kommit endast till er? Det är ju apostolatet som från apostolatet som Guds ord utgår. Från profeter, evangelister och apostlar. Men när dessa ger Guds ord, så är detta ju Gud som har gett apostlarna detta ord. Det talar genom gudomlig inspiration. Och detta ord predikar sedan profeter, evangelister, herdar och lärare, hjälper, präster och pastorer. Och när dessa predikar, så predikar de och bygger de vidare Guds kyrka på apostlars och profeters grundval, där hörnstenen är Kristus själv. När herdeämbetet därför ställs fram, så sker detta inte i avsikt att passivisera församlingen. Det är inte i Bibeln någon konkurrens mellan herdeämbetet och församlingen, utan båda står där såsom redskap för Gud. Vi har nyss läst 1 Kor 12:28 om apostlarna som satta i hela den kristna kyrkan, om de lärare som sedan predikar apostlarnas lära. Men när dessa gåvor ställs fram, nådegåvorna, i vers 28 hos herdeämbetets innehavare, så visar det sig att samma gåvor framställs och förutsätts finnas också i lokalförsamlingen i Korint. Alltså de gåvor som pastorerna har, samma gåvor finns hos församlingsmedlemmarna. I 1 Kor 12:8-10 uppräknas gåvor hos församlingens medlemmar. Och där ställer aposteln först och främst predikan, gåvan att tala visdomens ord. Visst är det underligt, här ser vi, man riktigt häpnar. Har församlingen samma gåva? Ja visst. Församlingen äger gåvan att predika visdomens ord. Det är sant, vi ser vilken hög ställning församlingen har. Och när pastorn predikar i högmässan, då gör han inte något som församlingen inte kan, utan pastorn predikar i alla församlingsmedlemmars namn, och på samma gång predikar han i Kristi stad och ställe. Vi ser här hur utflöden av pingstens andeutgjutelse visar sig här under den första tiden. Här i församlingen fanns många undergörande gåvor. Men vi ska alltså lägga märke till hur gåvan att tala främmande språk, hur den står sist, och det är alltid förutsatt att översättning sker. Låt oss sammanfatta. Alltså, församlingen äger allt, och när läraren predikar, så predikar den läraren i Kristi ställe. 2 Kor 5:20. Vi är sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss, genom mig. Men läraren träder på samma gång i församlingens namn, upp i församlingens namn. Och detta förhållande är ju så fint återgivet i Augsburgska bekännelsen. Där finns det två artiklar som jag ville få ställa samman. Det heter i Augsburgska bekännelsen: för att vi ska äga denna tro på syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen, har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Här talas det om detta ämbete som är inrättats, och här är det frågan om ämbetet i en vidare mening som hela församlingen äger. Men samtidigt säger samma Augsburgska bekännelse att ingen skall, utan att rätteligen vara kallad, träda upp och predika offentligt. Och så talar Augsburgska bekännelsen om pastorn som träder fram. Och när han träder fram i predikstolen, då är det, han är rätteligen kallad därtill. Han har fått församlingens kallelse att vara deras pastor. Och så predikar han i Guds namn och i sin församlingsnamn. Men hur ska vi då fatta detta ord i första kor 14 i vers 30? Att profeten också i vissa fall ska tiga. Det tycker vi låter underligt, att när nu pastor är pastor och står i predikstolen, då ska han också tiga ibland. Ja, det där är svårt för oss att förstå. För när Per Jonsson predikar i Landskrona, så står han där ensam i predikstolen. Men vet ni, i Korint var det så att det kunde vara fyra pastorer som trängdes i predikstolen. Man hade nämligen den predikan att var det fyra pastorer så predikade alla fyra i högmässan. Och det kallades för homilia. Alltså pastorerna hade ett högljutt samtal och predikade för församlingen på detta sätt. Men vi vet att det måste väl skapa problem. Och när det finns sådana här impulsiva människor som Per Jonsson, så förstår man att då det här ligger en risk att här kommer Per Jonsson att rycka åt solet och falla den andra i talet. Och det var det som skedde i Korint. Det fanns sådana där impulsivt folk som direkt fick en uppenbarelse. Det här måste jag säga, den gudomliga uppenbarelsen, den måste jag förkunna. Och så talade de rent av i mun på varandra. Men aposteln Paulus, han lär så här att i vers 40, att så här får det inte gå till. Det måste vara ordning också på en pastor. Och då säger han så här: men låt allt tillgå på ett hövligt sätt och med ordning. Och så förmanar han att ni får, den ena pastorn får tiga och den andra tala, och så får ni tala i tur och ordning. Och det här problemet med impulsiva människor visar sig att det var inte så lätt att komma till rätta med det problemet. Och det blev så att längre fram att det var en pastor som predikade. Och det är också så ännu en god ordning. Låt oss, så ville vi, inte så att här allting, jag förstår inte i första kor 14 allt, och jag vill inte förstå allt, och jag tycker det är så gott. Varför ska man nödvändigt begripa varenda bibelvers? Vi kan väl få Luther, som var en sån lärd lärare, som hade han och en doktor i teologi, tänk att han kunde lyfta på mössan och gå förbi. Jag tycker att det verkar högmodigt och upplåst om man så där nödvändigtvis måste begripa varenda liten vers. Vi har ju inte så att vi kan göra en studieresa och studera församling i Korint. Utan det är vissa saker som är svåra att förstå i sammanhanget. Men om vi inte är så förvetna och ska begripa allt, utan låter aposteln Paulus undervisa, så ser vi ändå hur oerhört klart och tydligt hans undervisning är. Och därför vill jag sammanfatta till sist något av vad Bibeln undervisar om anden. Vi ser för det första: det oartikulerade tungotal som nu förekommer och som förklaras vara ett utflöde av pingstens andeutgjutelse och som gör anspråk på att vara gudomlig uppenbarelse, detta oartikulerade tal är falskt. Det är magi. Det är uppenbarelsen är oss given i den heliga skrift, i Bibelns uppenbarelse. För det andra: den som sätter detta oartikulerade tungotal i relation till pingstdagens, han har glömt att människor på pingstdagen förvånat frågade: hur kommer det till att var och en hör sitt eget modersmål talas? Den första pingstdagens verkliga tungomåls under apostlarnas predikan och undervisning på ett begripligt språk, på många språk, detta tjänade till att peka på Guds väldiga gärningar. För det tredje: när aposteln om det obegripliga talet, det så kallade tungomålstalet, ett tal på främmande språk, bjöd att detta skulle översättas, då är detta en befallning till Guds kyrka och församling att översätta Bibeln till de många språken och dialekterna. För det fjärde, att självsvåldigt gripa efter svunna gåvor, synliga, att nödvändigt, jag måste också få ha de synliga gåvorna, såsom pingstdagen, den första pingstdagen. Det är ett steg in på självfrälsningens och egenrättfärdighetens religion. Och här ger ju Bibeln ett avskräckande exempel här på, i Apostlagärningarna 8. Simon Magus var ju, han var magiker och trollkar. Han blev omvänd till kristendomen. Men när denne såg Filippus göra stora under och kraftgärningar under det under som skedde i den första kristna tiden, ja, då betogs Simon Magus av häpnad. Och när denne Simon Magus såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Guds utomordentliga gåvor gavs, då bad Simon: ge också mig den makten, så att var och en som jag lägger handen på undfår den heliga andes synliga gåvor. Och Simon Magus erbjöd ersättning åt apostlarna. Apostlarna skulle få pengar för tjänsten. Simon, en före detta trollkar och magiker, såg i kristendomen ett medel att själv få bli en kraftladdad människa. Men Petrus sa till denne: må dina pengar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del och lott i det som här är fråga om. Och vi ska få nämna också att det är precis samma önskan som människor idag går och bär på. Att få bli kraftladdade människor. Och det är detta att få själva få utföra utomordentliga saker. Att få gripa efter sådant. Men Gud är Gud, och det är han som utför sina under. Och det är han som utförde utomordentliga saker i den första kristna tiden. När Petrus gjorde sitt under, då sa han också så tydligt, när han botade den ofärdige mannen, då sa han, och folk häpnade, då sa han: ni ska veta att det är genom Gud, det är Gud som har utfört detta, och jag är endast verktyget för detta underverk. Det har skett i Jesu Kristi namn. Och så finner vi till sist, ja, men det är ju faktiskt ingen skillnad mellan gudstjänsten i den första kristna kyrkan. Vi kan gå till apostlarna igen. Det är mellan gudstjänsten som skedde på pingstdagen och våra gudstjänster nu. Utan vi ser ju det oerhört klara sambandet om vi bortser från de yttre manifestationerna. Här håller Petrus sin predikan och säger: gör bot och omvänd er. Människor blir slagna i sina samveten av lagens predikan. Och då frågar de förskräckta: vad ska vi syndare göra? Och då hänvisar Petrus till det fria evangeliet. Gör bot, låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Så skall ni såsom en gåva undfå den helige ande. Apostlagärningarna 2:38. Och när vi ser på hur urkyrkan, hur man firar sin gudstjänst, så ser vi sammanhanget. Om vi läser i Apostlagärningarna 2:42. Efter pingstdagen heter det om församlingen i Jerusalem. Det heter så här: det höll fast vid apostlarnas undervisning, vid brödragemenskapen, församlingsgemenskapen, vid brödsbrytelsen, den heliga nattvarden och vid de böner till den sanne guden som de bar fram. Så hörde andens utomordentliga gåvor endast med dess synliga manifestationer den första kristna tiden till. Dessa yttre manifestationer var en yttre bekräftelse av ordet Och detta i en tid då Nya testamentet ännu inte fanns. Men nu äger vi ett helt Nya testamente. Vi äger alla apostlarnas undervisning i den nytestamentliga kanon. Och liksom man då höll fast vid apostlarnas undervisning, så ska vi veta, det är detta vi ska göra. Så säger också Herrens profet Jesaja: håll er till läran, håll er till vittnesbördet. Jesaja 88, vers 20. Och där har vi det ord som är andens ord. Och den som tror detta ord, han äger genom tron den helige ande. Och han får också sig tilldelad den helige andes gåvor. Och så kallas en kristen att gå ut och i Kristi namn förkunna Guds väldiga gärningar. Var och en på sin plats där han är ställd, och vara trogen i sin kallelse. Att vittna om Guds väldiga gärningar tillkommer pastorn. Att vittna om Guds väldiga gärningar tillkommer var och en kristen. Och pastorn och församlingen har alltså en och samma uppgift. Att förkunna Kristi härlighet, Guds sons härlighet, den korsfästes härlighet. Det är en hög och härlig uppgift. Och när vi skiljs åt, så åker vi åt olika håll. Men vi äger alla en gemensam uppgift. Att vittna om den korsfästes gärning. Så gå stad och gör dessa gärningar. Det bjuder oss Kristus. Amen.